I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast som vi gör i samarbete med våran sponsor Saveland. Ja. Vad tycker du vi ska säga om Saveland, Mattias?
Ja, men jag tycker att man ska gå in och titta. Jag tycker man ska gå in på saveland.se och bilda sin uppfattning. Det tycker jag är en väldigt bra start.
De är ju en så kallad peer-to-peer plattform då, för en alternativ sparform helt enkelt för den som vill ta en del av sitt sparande och låna ut de pengarna vidare. Så att man lånar in pengarna där och sen så får man ränta för att man lånar ut dem vidare. Och då finns det en rad olika möjligheter och alternativ där. Det var inte så jädra knepigt kan jag säga. Det låter ju svårt när man pratar om det kanske, men det var lättare än jag trodde. Och jag har också varit uppe på kontoret och intervjuat flera personer uppe på de frågorna vi har fått in. Och det kommer komma fler efterhand här som vi ska få lyssna på. Så att,
Ja, och för er, precis. Och för er lyssnare så kan vi säga att har ni frågor kring Saveland så går det jättebra att mejla dem till oss på charlie.och.mattias@gmail.com.
Så är det. Jättebra. Hör du, hur är dagsformen då, partner?
Ja, men den är bra. Jag har ju lite förkylningssymptom, vilket gör att jag sitter ju faktiskt inte i samma rum som er, utan jag sitter ju i stugan. För att undvika att träffa folk och sådär. Jag tänker att det är ett bra sätt att ta sitt ansvar i alla fall.
Blir du skogstokig av stugan eller känner du att du bara äntligen får på hemmaplan?
Nej, det känns verkligen äntligen. Jag är ju här ofta, så äntligen vore det fel att säga. Men jag trivs ju verkligen. Alltså, det är ju, stugan ligger mitt i skogen. Det är så otroligt enkelt att bara gå ut och... Och jag tar alla telefonmöten utomhus gående. Jag har slagit stegrekord nu. Man har ju så här ofrånkomligen så får man ju stegen registrerade i sin telefon. Så att
vad har du då?
Jag har snittat nu de sista 10 dagarna så har jag snittat 15 och ett halvt tusen steg tror jag.
Ja, kul att du kom in på det. Jag håller precis på i dagarna. Jag satte för ett år sedan upp den idiotiska spelet att jag skulle gå 11 000 steg om dagen i snitt. Och då kan jag berätta att 8 000 om dagen, det kan jag berätta, det klarar man om man bara går istället för att ta taxi och liksom håller igång lite sådär va. 9-10, då måste man gå ut och aktivt gå för att gå. 11, det kan jag fan inte ens aktivt gående och löptränandes 4 mil i veckan verka få ihop. Nu är jag på 10 953 var det idag. Och nu är det alla möten jag kan göra nu som gående möten. För jag tänker, jag kommer bara spräcka den där 11 000 en gång och sen får jag gå till om. Men jag är ju så jobbig som du vet. Har jag sagt att jag ska göra någonting, då tänker jag fan göra det också. Även om det var idiotiskt sagt. Liksom.
Ja, men då. Jag hade bestämt mig för 10 000 då när jag insåg att det var kul att titta att man hade blivit så. Men nu har det blivit mer. Och just som sagt, jag tar alla telefonmöten gåendes. Utom nu när jag poddar. Det skulle vara märkligt om jag skulle sitta och flåsa eller höra massa steg upp i bakgrunden. Så att
det har vi löst med annan teknik. Ja.
Och med tanke på dagens gäst så vill man ju vara extra fokuserad, känner jag. Eller hur känner du?
Jo, men det känns ju som att vi har fått finfrämmande. Det är ju ofta vi har en rad spännande och roliga gäster. Men man är alltid lite extra nervös man har någon som har en tydlig politisk bakgrund. Därför man tänker att de har varit i så jädra många intervjuer. Så att man får lite prestationsångest att driva samtal, tycker jag. Han tittar på mig som inte är klok, för så känner ju inte han förstås. Men så är det ju. Så tror jag människor som ska prata ekonomi med mig, då tänker de helt plötsligt att jag skulle vara något annorlunda. De ska be om ursäkt för att de har köpt vinet för eller någonting. Det skiter ju jag. Jag är också bara människa. Men man har en idé om politiker ändå att oj, 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 nu är det rattade människor vi ska prata om. Liksom.
Ja, och vi kan väl vara helt ärliga med att jag ringde dig för 55 minuter sedan och sa så här, är det någonting särskilt vi borde tänka på nu? Alltså det här att man är lite extra på tå. Så är det, och det är nog det du säger. Och kanske för att vi inte är politiker, man har respekt för den yrkeskategori som man inte kan. Nu är ju inte Per politiker längre. Så att, men vadå, nu kör vi på, vi välkomnar. Per Schlingmann, varmt välkommen till podden.
Tackar, tackar.
Känner du igen att, att folk noterar att det finns en viss nervositet kring att prata med en politiker eller medieproffs eller liksom så här?
Ja, nej, men det tror jag. Jag tror att det finns ofta nervositet att prata med auktoriteter eller människor som är kända och sådär.
Ja.
Men jag känner igen det där att komma från politiken, därför att det handlar ju rätt mycket om att svara på den fråga man tyckte att man skulle få. Kanske inte den frågan man fick. Och det är klart att det är en rätt intressant fråga det där. Varför ska journalister och media ha makten att definiera frågan? Så är det ju inte. Utan i frågan så ligger ju väldigt mycket makt. Så vill man omdefiniera den, så säger jag till alla, det är bara att omdefiniera.
Men tänker du så här att vissa, eller ska jag säga här, vissa politiker har jag ju sett i media om och om och om igen och tänker, han är ju inte slug i huvudet. Liksom, Karn kan ju inte ge ett rakt svar på någonting och verkar inte... Och sen så slutar honom in politiken och sitter i lite mer avslappnat soffprogram och tänker, och helt plötsligt är de jätteskarpa och jätteroliga och jättesköna och man känner så här, vad var det här någonstans när du var möjlig att rösta på?
Liksom. Ja, nej, men absolut. Och det handlar väl jättemycket mycket om att det som människor intresseras av, det är ju när personer också blir personligheter som är någonting mer än bara den roll de har. Samtidigt är det så att om man har en väldigt offentlig roll så tror jag att man är väldigt mån om att skilja på det som är ens privata jag och det som är kanske ens offentliga jag. Att man har kvar en del personlig integritet. För annars så blir man till slut, så blir man, allt man gör blir offentligt villebråd. Och man kanske vaknar upp en dag och funderar på vem är jag egentligen. Så att jag skulle säga att det är en svår balans det där att vara, och sen är det en annan sak. Jag kommer ihåg när vi jobbade så var det den vanligaste saken som folk mejlade eller kommenterade, det var att man skulle vara lite gladare och på sig lite roligare kläder och sådär. Och det är ju lätt när det går bra. I tider som dessa när det är lite tufft så kanske man inte vill ha för mycket i bildbanken när man kan gå tillbaka till och, som visar att man tar väldigt lättsamt på saker och ting. Så det är en väldigt balans det där, och jag tror att det handlar ytterst om vem man själv är. Och att våga vara sitt egna jag.
Är man statsminister och sen så blir man ilurad att man ska dansa med en ko i ett barnprogram. Då kan man räkna med att det kommer dyka upp det.
Ja, absolut. Absolut. Jag kommer ihåg, det här var ju många, många år sedan. Men när vi bildade Allians för Sverige så var det var ju fyra partier i Allians får man säga. Det var ju ett tag sedan. Och då var ju bland annat Göran Hägglund från Kristdemokraterna med. Han var ju och är ju väldigt, väldigt rolig. Så att varje gång vi hade såna offentliga gemensamma grejer så han plockade alltid första poängerna och skämtade och sådär. Men man skulle också skämtsamt kunna säga att det var ju inte den roligaste som vann och som fick flest röster. Utan det är uppenbart så att svenska väljare också söker någon som är lite stabil och liksom agerar på ett tryggt sätt. Min slutsats, och det handlar väl inte om ledarskap överhuvudtaget, det är att det handlar om att vara ett team. Att ha flera olika personer, att kanske ha den här personen som är ganska långsiktig, tydlig, lite grann Stefan Löfven-typen. Men att komplettera en sån person med starka personligheter som talar också mer intuitivt, mer känslo- och emotionellt baserat. Problemet är ju när alla bara håller sig till talepunkter. Att det är exakt det här ska du säga och sen så upprepar man det. Det är då som människor tröttnar.
Men tänker man så inom politiken... Jag vet, när Mattias och jag skulle göra Lyxfällan, det här är en jävla märklig jämförelse, men då märkte vi ganska tydligt att någon på redaktionen hade hittat på här att jag skulle vara den elaka ättriga och Mattias skulle vara den snälla barbapappan.
Bra liksom. TV.
Ja, och det var ingen som hade pratat med oss om så, men man förstod i den energin vi fick, och vi förstod det inte minst i garderoben. Jag fick så bruna skjortor med axelklaffar på riktigt, och han fick så lila myströjor. Och då började vi hålla upp med framför andra och så här, det pågår någon har tänkt något här som inte vi riktigt inkluderade i. Vi vill ju bara vara oss liksom. Tänker man så i politiken också så här, nu får du vara... Du får gå hem hos tjejerna så går jag hem hos killarna. Du kan gärna ha lite gubbigare kläder. Hängslen vore bra så vi får med oss pensionärerna. Men du får gärna ha sneakers här så vi täcker upp.
Ja, men alltså... jag skulle säga att det är väldigt stor skillnad mellan tv och politik här. För politik handlar ju om att man verkligen måste vara autentisk. Jag tror så fort man frångår den man egentligen är så kommer människor se igenom det. Däremot så har jag själv upplevt, jag har ju bland annat jag och Kjell och Nordström skrev en bok för ett gäng år sedan som heter Urban Express och stod rätt mycket på scen då tillsammans. Och vi märkte ofrånkomligen att man särodlar sina egna roller, att man verkligen liksom försöker vara två olika personer. Och det tror jag följer lite grann av att vara liksom en duo på scen eller i media. Att om man blir ett så är det väldigt tråkigt. Det är ju mycket, mycket mer roligt att man vågar faktiskt bejaka det som skiljer en åt också.
Tycker du att det är som oss, Mattias, att vi är tar olika ytor så här, att vi har blivit mer olika på ett sätt då, eller?
Ja, men det tycker jag. Och det är väl det här att man kompenserar för varandra. Det kan jag tycka även i sitt egna förhållande. Mm. När Malin och jag träffades till exempel så var båda ganska pedantiska. Men någon tar rollen att bli mer pedantisk och den andra blir lite mer skön. Alltså att man försöker väl ta... Det är väl också att man kompletterar och kompenserar för varandra, tänker jag.
Vem tog vilken?
Jag försökte bli lite mer skön. Mm. Jag vet inte hur det gick, men...
Det är väl likadant i föräldraskap också. Ja. En är den goda.
Ja, exakt.
Så barnen väldigt snabbt lär sig vem man ska gå till med pengar och få lov att vara ute sent och så vidare.
Just det, ja, jag fattar.
Ja. Mm. Ja, men det finns väl någonting i den där dynamiken också inom alla. Det är väl så, tänker jag. Men hur känns, vi måste ju ändå gå in på det här. Vi ska ju prata om mycket saker, tänker vi här. Och framförallt så har ju du, Per, en ny bok på gång med Carl Jung. Men jag tänker innan det så känns det som att med din kunskap och kännedom så måste vi ändå beröra, det går inte att komma ifrån liksom corona, hela historien med corona som det är just nu. Men om vi börjar prata om det här med att kommunicera och ledarskap och det här, som du var ändå liksom presstalesman för Moderaterna, var det 2006 till 2010. Och sen också då ansvarig utåt där vidare till 2012 någonstans. Hur tycker du att regeringen sköter sig? Hur tycker du kommunikationen från ledarskapet funkar?
Jag tyckte initialt så tyckte jag att man var väldigt passiv. Men jag tycker att den sista tiden, säg sista 10 dagarna och sånt där, så har regeringen blivit väldigt, väldigt aktiv och tycker jag gör det på ett väldigt bra sätt. Det som jag tycker är svårt någonstans är ju att regeringen fortfarande överlåter väldigt mycket till expertmyndigheter och liksom gömmer sig bakom expertmyndigheterna. I början var det väldigt tydligt, det var ju sådär att nu har myndighet A sagt så här, därför följer vi det. Mm. Politik handlar ju om att våga ta beslut, att väga olika intressen mot varandra. Och det tror jag att regeringen måste hitta ett mycket tydligare anslag, måste våga fatta mycket mer tydligt egna beslut.
För experter har ju motsatt roll. Deras jobb är ju inte att fatta beslut. De är ju att alltid vara å ena sidan och å andra sidan.
Nej, men det skulle kunna vara... Om man tar så här Folkhälsomyndigheten, deras enda uppgift är att se till folkhälsan. Mm. De ser inte till exempel ekonomiska konsekvenser eller samhällskonsekvenser, utan det är liksom så här folkhälsa just nu, om vi liksom fryser tiden. Mm. Och de gör det, tycker jag, på ett väldigt bra sätt. Men att låta det ensidiga perspektivet ligga till grund för politiska beslut tror jag är väldigt farligt. Mm. Och det här tror jag... Nu bygger vi väldigt mycket resonemangen här på att den svenska vägen att tillåta mer av öppenhet i att begränsa smittspridning blir väldigt framgångsrik.
Ja, men vad tror du då? Du behöver inte stå för vad du säger.
Jag menar att man måste också se till mycket bredare perspektiv. Alltså, jag är extremt oroad för konsekvenserna av det som sker nu. Väldigt mycket av hela den moderna ekonomin bygger på upplevelser, möten, vi ser liksom hur städerna lockar, vi ser hur vi har ett nytt typ av ekonomiskt värdeskapande som handlar om möten mellan människor, och att så snabbt och så hårt slå sönder det som vi gör nu tror jag är väldigt farligt. Jag tror att det följer väldigt mycket psykisk ohälsa och annat som kommer följa i spåren av massarbetslöshet och annat, och jag tycker att man måste ta in den dimensionen också.
Men tycker du?
Du menar alltså att man, men alltså att du menar att vi borde, att man borde agera kraftfullare än att bara köra på den här
tvärtom. Jag tycker att den svenska modellen är väldigt bra därför att den balanserar så att säga hur mycket vi kan distansera människor från varandra på kort sikt, med att också ta hänsyn till de extremt negativa effekterna på lång sikt. Och det här finns ju tydliga intressen mot varandra. Det är absolut helt rimligt att värna äldre och riskgrupper. Men jag tänker också väldigt mycket på alla de unga som går ut gymnasiet nu i vår. Och som kanske kommer ut på arbetsmarknaden. Det kommer ju vara extremt tungt. Och det är klart att det måste man ju också se.
Mm. Mm. Tycker du att andra...
Sen är jag ingen smittskyddsexpert och sådär. Men jag hoppas ju verkligen att den här mer öppna svenska vägen kommer att visa sig vara framgångsrik.
Men å ena sidan då så säger du att du tycker att de var kanske lite, inte var så tydliga från början. Och den här grejen med att man, så här, att man måste vara kraftfull och så där, att vi förlitar oss så himla mycket på myndigheterna. Mm. Men Å andra sidan då så känns det som att du tycker ändå att den här, för vi sticker ju ut verkligen, ja, om man jämför med andra länder, att man inte varit så kraftfulla. Men den tycker du ändå rätt, men då är det väl bra att vi lyssnar på myndigheterna då?
Ja, absolut. Att alltså, absolut. Så här, att det som gör att vi kan sticka ut, det är ju att vi har en väldigt hög grad av tillit i Sverige. Och myndigheterna säger A, så gör väldigt många människor A.
Man behöver inte överdriva vad man ska säga.
Nej,
bara för
och vi behöver inte
hälften
lagstifta, utan vi följer väldigt mycket råden. Mm. Det jag menar egentligen, det är liksom att den politiska makten i sina politiska beslut tycker jag ofta gömmer sig bakom myndigheter. Och det är inte Tegnell som är svensk statsminister, utan Stefan Löfven. Mm. Och jag säger inte att det är inte ett problem just nu, men jag tror att man måste vara väldigt väl medveten om det. Att det finns en stor efterfrågan nu på ett väldigt starkt politiskt ledarskap. Och det finns också en efterfrågan, och det tycker jag också kanske är nästa steg att göra, att göra den här lite grann större berättelsen, att politiken visar vilka olika intressen man väger mot varandra.
Men det där är ju intressant, för vi är ju i en ekonomipodd.
Mm.
Och jag tänker att svenska folket är ju i stor utsträckning väldigt skyddade mot att prata ekonomi kopplat till hälsofrågor och sådana saker. Liksom att vi ska rädda liv till varje pris, och man kan inte sätta ett pris på en människas liksom välmående. Mm. Det är liksom så här obetalbart och så vidare. Men min upplevelse är att det kan ju vi unna oss, därför att det sitter människor, till exempel politiker när du var politiker, som faktiskt får göra det här. Mm. Hur många ungdomar ska vi låta vara arbetslösa för att ha där skattesituation som gör att vi kan ha så här många vårdplatser stående klara ifall någonting ska hända? Hur länge ska vi göra livsuppehållande så för att kunna skapa det här? Det är ju den typen av frågor som jag tänker, någon har ju möte om det så att vi andra slipper ha möte på något sätt.
Ja, men absolut.
Och här krockar ju lite de två världarna i Expressen på något sätt, va?
Så är det ju, och det är det någonstans jag menar att här tror jag att det finns ett utrymme för politiken att också adressera den här frågeställningen och skapa liksom den här bredare berättelsen.
Mm.
Om att vi värnar Sverige idag men också imorgon. Problemet då, om man tänker sig idag och imorgon, det är att i politiken brukar man prata om att det finns något som heter X-faktorn. Och det är ofta någonting som händer innan ett val som ingen kunde förutse och som påverkar valutgången.
Mm.
Och här kan man säga att här har vi ju en X-faktor, och det vet vi. Vi vet inte hur utdraget det här blir och hur det kommer påverka ekonomin. Men jag tror ändå att det skulle vara väldigt, väldigt stort. Skulle vara väldigt välgörande om politiken vågade lite grann tydligare också adressera framtiden, hur vi ser olika faser i återuppbyggnaden. Därför att det har ju också efterfrågats rätt mycket av både entreprenörer och företagare. Man har ju pratat om ett datum, vilket jag tror är helt orealistiskt. Men vad man kan prata om är så här, vad blir nästa fas? Vad är det för typ av stimulansåtgärder vi ser framför oss? Därför att jag kan tänka mig att om det exempelvis är en hotell eller restaurang eller någonting, så sitter du och funderar på, du ser hur uthållig du är du beredd att, ska du sedan belåna dig, då handlar det också i personlig risk, att du måste på något sätt kunna bygga ett scenario i återuppbyggnaden, därför att det är orimligt att tro att allting bara över en natt kommer att återgå som det var. Så är det ju inte, utan Sverige förändras med detta, och här tror jag att det finns en ganska stort behov av liksom att hitta någon som visar lite grann vägen.
Mm.
Hur tycker du att andra länder har skött sig där? För att ibland kan man ju uppleva att en del länder har ju nästan gått på motsatt, om man ska vara lite elak kan man säga, mot sina egna experter fattat beslut bara för att visa på handlingskraft. Att liksom själva det politiska visa på tydlighet, och när alla skriker stäng skolorna, då kan man ju säga jag är en bra ledare för nu stänger jag skolorna. Mm. Liksom att man...
och samtidigt så ser du i opinionsmätningar att folk gillar det.
Ja.
Och det är ju uppenbart så att i såna här tider så gillar folk det vi kallar för starka ledare.
Och stark ledare här är...
men beslut man vill ha en,
ja, och då är det viktigare att man visar att man gör något än att visa att jag har god grund för att inte göra någonting. Så att, ja. Menar, då kan man ju säga att det finns många politiska poänger att det kortsiktigt att hämta på att fatta beslut även om det är liksom överilade beslut. Då.
Ja, nej men absolut. Och det tycker jag man kan vara väldigt stolt över att vara svensk. Att vi har vågat låta, som det verkar i alla fall, fatta ett ganska sakliga beslut. Och jag har ju pratat med en del personer i Danmark och sådär som är helt bedrövade över hur egentligen så har alla beslut fattats utifrån ett politiskt perspektiv. Ett sätt att visa politiskt ledarskap. Men därmed så släcker man ju ut väldigt mycket av allt stadsliv, all kultur, alla mötesplatser. Så det blir ju väldigt, väldigt hårt.
Men det är också lite märkligt, för jag brukar titta på CNN på nätterna nu när Trump kör sina presskonferenser. Det är ju en show i sig liksom. Men där är det ju väldigt mycket också det här att vinna poäng och säga att ja, men jag var supertidig och, har tagit ett av de största, viktigaste besluten någonsin. Det var när jag agerade, och hade demokraterna suttit där så hade det inte, då hade det inte någonting hänt. Alltså det är också ett sånt här spel hela tiden att tjata bakåt. Men det känns som att man också börjar ta in mer och mer ändå experter och med sig läkarna på presskonferensen och sådär. Men han är ju ganska tydlig, och det tycks ju funka i USA hittills.
Ja, och det, jag skulle säga att det fungerar nu, vad jag kan se, i princip de flesta länder. Mm. Men det är också intressant att och det kanske är så fortfarande, att all handlingskraft handlar om att begränsa smittspridning. Mm. Det är väldigt få som säger så att nu har jag fattat det här beslutet att vi ska tillåta restaurangerna vara öppna så att den här stan också kan leva efter krisen. Mm. Det är en annan typ av handlingskraft. Mm. Men hela liksom ramen inom så här lingvistik, så brukar man prata om något som heter framing. Alltså vilken ram som ligger till grund för hur vi upplever världen och verkligheten. Och nu, det politiska ledarskapet handlar egentligen om att vara så hård som möjligt, där allt handlar om att begränsa smittspridning. Och det är klart att det är en helt så här, det är ett legitimt intresse. Men min poäng är att det finns också andra intressen. Och det som också händer nu, och det är inte bara första gången det här, det är ju att vi inte längre vet vad vi är rädda för. Och jag brukar tänka så här att vår rädsla har blivit flytande. Vi vet inte, imorgon kan det vara en terrorattack, det kan vara naturkatastrof, det kan vara finanskris, det kan vara liksom ett cyberbrott. Vi har ingen aning. Och den här krisen visar hur otroligt sköra vi är. Kanske inte politiken, för det här är väldigt glädjande att plötsligt har vi liksom en politik och en stat som har reserver. Mm. Men vi människor har väldigt låga reserver. Företag har extremt små reserver, och inte minst hela tjänstesektorn. Mm. Och det här tycker jag är intressant. Och då handlar det också om ett ansvarstagande. Ska vi tömma alla reserver nu? Eller ska vi också se till att behålla ekonomisk aktivitet och kanske en del i ladorna för att kunna hantera potentiellt kommande kriser. Mm.
Men du har ju lämnat politiken, i alla fall på den nivån, politiken, och jobbar mer med den här typen av framtidsfrågor och hjälper både liksom alla möjliga olika parter att tänka om framtiden. Liksom, det här är ju ett intressant scenario. Att nu håller ju inte framtiden på att förändras, för den har ju per definition inte funnits ännu. Men våran bild av framtiden och våran bild av trygghet. När du och jag pratade innan här, så sa vi det att vi liksom, vår förmåga att förhålla oss till att det är mer osäkert nu. Och då sa jag, det är ju lika osäkert som det alltid varit. Det är bara att vi inser att det är osäkert.
Ja, och det som händer också, det är väl att de få delar som vi har tyckt var säkra och förutsägbara inte är det längre.
Och vi har fått... Hur menar du då?
Nej, men alltså så här att kan vi åka till vårt sommarhus i sommar? Mm. Kan jag lägga företagskickoffen i augusti? Mm. Alltså det vi har kunnat planera kan vi plötsligt inte planera. Och det är ju så oerhört intressant. Det är också någonstans att det är inte bara de som är direkt drabbade som drabbas nu, utan alla företag i princip som jag pratar med har ju egentligen satt stopp för alla typer av nya utgifter. Man är mycket mer försiktig. Om man sparar och många passar på att permittera fast de kanske inte behöver och så vidare. Och det är ju ekonomins psykologi. Och frågan är när den här psykologin släpper. När kommer vi orka tänka framåt? Och det är klart att här uppstår någon typ av frågetecken som är väldigt komplicerat. Och som gör att vår perception om framtiden, för den har ju alltid bara varit individuell, är nu väldigt, väldigt osäker. Men jag upplever också att, för jag har pratat med rätt mycket framförallt entreprenörer och sådär, och företag som borde drabbas, men också sådana som går väldigt bra i följd av detta, att människor tänker väldigt olika. En person jag pratar med drabbas väldigt hårt. Man kan säga att ett livsverk håller på helt gå i spillror. Men det intressanta med den här personen är att den här personen liksom grämer sig inte, sitter inte hemma och slår huvudet i väggen, utan den här personen är redan i revanschen. Tanken är alltså så här, mitt företag kommer gå under hela mitt livsverk. Jag har ägnat kanske hela mitt vuxna liv åt detta. Men den fråga jag ställer mig är, hur blir jag en vinnare när ekonomin vänder? Därför att då kommer det skapas nya möjligheter. Och det här handlar lite grann om perspektiv. Och vi måste på något sätt kanske, vi kanske liksom måste, det måste sjunka in det som händer. Och sen så kan vi ta nästa steg. Och jag vet, jag, som du sa innan då, så kommer jag och Carl Jung har ju boklansering nästa vecka. Jag tror vi har ställt in hur många fysiska events som möjligt. Releasefester, vi ska ha stora middagar och boksigneringar och sådär. Men när det sjunker in så tänker man så här att nu ska vi göra den bästa digitala lanseringen. Mm. Och plötsligt så får man ny positiv energi. Så jag tror att det går att hantera olika. Och på något sätt så måste man bara liksom, man måste skapa sitt egna trygga ramverk i den här otryggheten. Mm. Och kanske bara bestämma sig för att det här pågår till datum X. Och sen har jag liksom, tänker jag i de här scenarierna, de här stegen framåt. För då kan jag börja planera och tänka. Det svåra är ju när man inte vet någonting.
Hur länge tror du att vi har råd att vara osäkra? Eller jag tänker så här att någon gång när vi pratar om ekonomi så har jag häftat ur med att vi hade finanskris i Sverige fram till vi fick fågelinfluensa. För så fort det liksom byter löpsedel så orkar ingen mer det där längre och då är det bara tillbaka. Och om våran rädsla i huvudsak är liksom mediedriven, då vet man att de kommer hela tiden leta efter någonting nytt. Dog folk idag igen är ju bara kul så många dagar i rad. Sen får man ingen fler klick på det. Då måste man prata om någonting annat. Man pratar om vårvädret eller prata om, vilket jag upplever till exempel, att kvällspressen har svängt väldigt mycket för att prata om den hälsofaran till att mer eller mindre över en dag byta till den här liksom, ekonomifaran. Nu kan det bli depression. Så man var med och skapade den hysterin som man nu kan kannibalisera på och säga, liksom, så här, nu kan det bli depression. Och då kan man gå på det ett tag och sen så byter man. Alltså hur länge orkar vi vara osäkra? Börsen har ju gått ner och gått ner och gått ner. Och många har ju förlorat det de har byggt upp. Liksom, tog 15 år att bygga upp nu liksom tillbaka på samma värde. Men nu börjar ju redan börsen, det är lite tidigt så här, men liksom trava tillbaka någon procent för procent. För folk orkar och tänker så här, ja men någon gång är det väl botten då. Vi vet ju inte om vi är på väg in i någon ny 30-talsdepression eller om... Ja, om en månad så kan vi börja ha middagar.
Men jag tror så här att den grundläggande bilden någonstans, om man skulle försöka liksom, om vi tar bort alla extremt optimistiska och extremt negativa röster, så är det väl någonstans att vi kommer få se att vi passerar puckeln i smittspridning och steg för steg kan börja återgå till liksom ett mer socialt liv, att det kommer ske sen vår sommar. Och jag tror att om det sker så tror jag att vi har förutsättningar att ganska rimligt snabbt komma tillbaka. Det som är speciellt med den här krisen är att den slår stenhårt mot städer. Den slår stenhårt mot tjänstesektorn. Och den slår stenhårt mot alla de platser som handlar om att människor möts. Och det är frågan vilken uthållighet som trots allt finns där. Den 25 varje månad så ska det ut med nya löner. Den i slutet av varje kvartal ska ut med en kvartalshyra även om den blir reducerad. Och frågan är ju, vi vet ju att många blir knäckta, vad är det, 25 augusti. Därför att då har du liksom sommaren och du har likviditetsproblem. Och nu riskerar ju många att knäckas mycket tidigare. Det synes ju också vara så att de stora aktörerna är mycket mer utsatta än de små. Är du en liten restaurang så kan du ofta klara den här typen av förlopp genom väldigt mycket samarbete. Men är du en stor företagsgrupp med 10-15 enheter så blir det mycket, mycket svårare. Så att jag är väldigt orolig för att vi kommer få se väldigt stora effekter. Och vad vi också antagligen kommer få se är att om vi ser en stor utslagning på hotell, restaurang, kaféer, coworking och så vidare, så kommer ju de aktörer med likviditet kommer ju sen att kunna ganska snabbt kunna göra fina förvärv. Och då riskerar ju vi ännu mer av en kedjefiering vad jag ser. Så det som också händer är att många enskilda individers livsverk slår sönder och de riskerar efter krisen att förvärvas av stora globala kedjor. Det är jag extremt oroad för. Därför att jag tror att attraktiva platser skapas av människor och hela kedjefieringen av våra städer har ju också liksom tryckt tillbaka hela den här möjligheten att vara småföretag, att sälja någonting till den lokala butiken.
Mm. Alla gallerier man går i exakt samma galleria.
Ja, och alla de hundratals sportaffärer som finns tidigare nu ersatt av en kedja med en central inköpsfunktion.
Men om man nu tänker på det här, det är ju, ja precis, och det gud förbjude, höll jag på att säga. Men om det nu, om vi nu ändå ska, så här, om man ska se någonting ljus med det här, för jag vet att du är ju också, Per, engagerad med miljö och ekologiska företag och frågor och brinner mycket för det, så tänker jag också i ett om man nu ska försöka se någonting positivt där, var vi kan landa. Jag tänker just det här med globaliseringen. Vi vet att vi gör mycket bra saker i Sverige, medan i Kina så öser de på. Kanske inte tänker lika som vi gör. Det startas kolkraftverk, det byggs och har sig överallt. Men finns det någonting, kan det finnas något positivt i att man, att det blir mer närproducerat? Man vågar inte släppa iväg sina fabriker eller förlita sig på andra aktörer runt om i världen tack vare det här som har hänt. Kan det finnas någonting sånt i den här enorma globaliseringen, att det kan, kanske var något bra att vi stannar upp och tänker mer lokalt över hela världen?
Mm. Ja, nej, men jag tror att det finns, följer flera ganska positiva saker. Det är ena i pris som du säger. Att, och jag skulle säga att jag tyckte man såg det redan innan coronakrisen.
Mm.
Det man kunde kalla nästan för deglobalisering, alltså hela idén om globala värdekedjor. När man la produktion i länder med billig arbetskraft och sen så la man olika funktioner i olika delar av världen. Alltså med automatisering så krävs det mindre och mindre arbetskraft. Och vi kan lägga produktion mycket, mycket närmare kunden. Så jag tror att den här globaliseringen i termer av handel, resande, den är bruten. Och vi kommer att se mycket mer av regional turism, regional arbetsmarknad, regional produktion. Sen om regional är Norden, EU, vad det är, det tror jag återstår att se lite grann.
Mm.
Och det tror jag är en jätteförändring. I sin förlängning så har ju detta ett extremt stor global utmaning. Därför att tittar man på hur Asien reste sig så var det väldigt mycket via direktinvesteringar. Den stora frågan framöver, bortom corona och allting, det är ju Afrika.
Mm.
Afrika med en enorm befolkningstillväxt framför sig, enormt komplexa politiska system. Enormt nära över Medelhavet till Europa. Och frågan är sådär, hur ska de måste hitta sin egen tillväxt som inte bygger på utländska direktinvesteringar. Och jag var bara för, vad kan det vara, 2 månader sedan i Togo i Västafrika. Jag är också vice ordförande SOS Barnbyar.
Mm.
Och det är alltså ett land som kommer fördubbla sin befolkning. En extremt ung befolkning. Vi har hög HIV-smitta. Vi har absolut fattigdom. Vi har en extrem småskalighet. Vi har en otydlig äganderätt. En otydligt politiskt system. Så jag tror att i en förlängning så kommer Afrikas framtid egentligen att påverka hela vår värld väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att den här regionaliseringen, om man pratar om det, kommer att ha väldigt stark inverkan där.
Mm.
Sen så tror jag också en annan positiv sak, det är ju att det är klart att det som händer nu är väldigt, väldigt jobbigt för många. Men samtidigt så ser vi ju hur extremt innovativa många är. Titta på restauranger som så snabbt förmår ställa om till takeaway, som inte har några pretensioner. Till och med Niklas Ekstedt som ju säljer numera, kan man köpa matlådor på Ekstedt på 7-Eleven på Humlegårdsgatan.
Mm.
Titta på hur vi jobbar, vår förmåga att jobba med videomöten, distans. Och det är klart att det här är, vi chockutsätter ju vårt sätt att arbeta just nu med distansarbete. Och väldigt mycket av det kommer ju leva kvar. Det är ju extremt effektivt att ha många avstämningsmöten och sånt där via distans.
Mm.
Så jag tror att det följer väldigt, väldigt mycket gott med detta också. Vi tvingas ju verkligen nu fundera på, jag tror också vi människor tvingas fundera på, vad är det som är viktigt för oss egentligen?
Jag tycker att det är roligt också att se att inte bara den uppfinningsrikedomen finns, utan också någon typ av glädje jävlar anamma som man inte är så van i se, tycker jag, i Sverige. Och man kan säga, jag har i alla fall en bild av Sverige som ett ganska gnälligt land på det sätt, men helt plötsligt blir det så här, vi har 3 fika på fredagar och då är det 200 personer som helt plötsligt ansluter digitalt med varsin kopp hemma och bara yay, nu kör vi, liksom, vi ställer inte in AV, vi kör, men vi kör på ett nytt sätt. Eller i mitt hus där jag bor så är det en kille som leder ett storband och det kan han inte göra, men då är det massa människor som önskar låtar, så gör han live jukebox där när han står på Facebook live och bara spelar låtar hela dagarna, och folk önskar, de får sin låt och det blir liksom, liksom en liten lokal radiokanal, han kör sina låtar. Det finns också något sån här, nästan hemskt att säga det, men att vi, det är så sällan vi har haft kriser. Vi har inte varit så involverade i krigen på det sättet och så vidare, och det är länge sedan. Så att det är nästan lite sug från att gå man ur huset och tillsammans ändå visa någon typ av så här, fan vi kan tillsammans liksom.
Mm, absolut, och ja, det är väldigt imponerande, och också alla enskilda initiativ för att hjälpa till, handla åt grannan, skapa glädje, alla artister som gör egna spelningar nu digitalt och sådär. Men det finns en annan rätt intressant dimension i detta. Det är ju någonstans att vi kommer ju från en värld när vi har prisat det som sker digitalt väldigt lågt. Det är en klassisk utmaning som bland media Sverige har haft, att benägenheten att betala för en annons i en tryckt tidning är väldigt hög. Men samma annons digitalt är väldigt låg. Och det är det vi ser nu, hur fortfarande svårt vi har att så här monetarisera och skapa en marknad av saker och ting. Och det slår mig att väldigt många artister, alla gör allting gratis. Därför att det är digitalt. Och det är klart att om det här pågår nu tillräckligt länge, så kanske vi också lyckas faktiskt hitta sätt att ta betalt för upplevelser som är digitala. Därför att det är klart, alla de som jobbar med handel, vi tittar vi på alla streamingtjänster och sådär, så har det, har det funnits ett befintligt kundbeteende. Men väldigt, väldigt få förmår ju ta betalt för det digitala. Och väldigt få vågar pröva det också. Så att det kanske är att vi är i första fas här nu, när alla vi ska vara väldigt goda allihopa, så att nu ger vi bort massa innehåll. Men det hade varit fantastiskt om vi skulle lyckas hitta sätt att faktiskt börja ta betalt för digitala upplevelser. Det vore ett sätt att utveckla vår ekonomi ytterligare.
Ja, det är spännande.
Ja, men precis, och då kan man verkligen tänka på artisterna, som ju har ju fått ett mindre del om man jämför med när man köpte skivorna med artisterna till exempel. Mot, och det har ju varit fantastiskt att man kan dela och få tillgång till så mycket musik och sådär. Men det är ju också, har ju byggt på att, att dessa artister har kunnat uppträda live. Och folk går ju mer och mer, har gjort på konserter och sådär, vilket är fantastiskt. Men där är det ju tvärstopp just nu, och det kommer nog dröja ganska länge, kan man ju gissa, innan folk är helt bekväma. Även om man kommer att tillåta, så kommer väl det här sitta i ganska länge. Så det är väl precis som du säger, det är väl fantastiskt om man kan hitta nya sätt att betala digitalt och få en upplevelse och känna att, den, att det funkar fast det är digitalt.
Det vore väldigt, väldigt spännande att försöka komma loss lite grann det här med mikrobetalningar och sådär. Men det känns fortfarande som att vi lever i den här fortsatt första så här internetvågen, när människors bild är att allt på nätet är gratis. Och sen så blir vi superförbannade om någon tidning har en coronaartikel som är låst.
Jo, men sen så går ju också tidningarna ut. Jag såg DN gick ut häromdagen och sa att vi tycker att bra journalistik ska finnas tillgänglig nu, så att man släpper en månad gratis och sådär. Och det kan jag också tycka, som du säger, det vore bättre att de gick ihop och kanske enades om, eller att man istället faktiskt fortfarande tog betalt. Jag vet inte, det där är svårt, men det är kanske ett sätt också att vi kommer att märka det nu, att vi behöver
Har DN gått ut och sagt att bra journalistik ska vara gratis, och sen går man och gör någon sponsringskampanj på det, eller?
Nej, men man har gått ut och sagt att nu kommer alla artiklar vara öppna.
I vilken tidning då?
Fram till maj, DN.
Jaha, okay. Så DN menar att de själva har bra journalistik? Är det det som
precis. Ja, men jag kan ju för sig förstå deras beslut någonstans. Att man brukar säga att information som är av samhällskaraktär brukar man låta vara öppna förbi brandväggarna. Även tidigare.
Ja, det tycker jag också, absolut.
Så det är rimligt sådär. Men samtidigt är det så att det vore ju egentligen en utmärkt möjlighet nu att börja experimentera lite grann, och kanske kunna ta betalt för innehåll.
Precis.
Men jag tror att det är lite grann en första våg. Först måste man pröva vad som fungerar. Jag gjorde själv en sån här sak förra veckan. Vi var fyra föreläsare som gjorde ganska så här, ganska professionell inspelning. Vi var på Maximteatern och vi hade liksom produktionsbolag och flera kameror och sådär. Och gav bort det gratis. Och det var lite grann ett sätt att testa. Och lite grann är det ett sätt att man också vill liksom positionera sig för när det vänder. Men det har varit väldigt spännande att testa och se hur kan man liksom hitta sätt att ta betalt.
Men är det inte också så här nu att det är ganska känsligt också? För de som har, det har ju varit några som lite plumpt har gått ut och liksom klantat sig och liksom försökt att skott sig på den här krisen. Men jag tror det är många artister och många som också känner sig, man vill inte kanske vara först ut och dra nytta av coronaläget och ta betalt. Alltså det är väl också den grejen, att det, just nu så är det också så här, vi kanske kan komma igång och det kanske blir mer okej om en vecka eller två. Liksom.
Kan vi inte bli klara med det där någon gång, att man skor sig? Så de som säljer munskydd, fan vad de skor sig på coronakrisen. Ja, men det är väl jävligt tur att någon tillverkar munskydd när det behövs munskydd. Alltså, jag är så jävla tröttsamt att det alltid är någon idiot som ska vara så pessimistisk om att någon tjänar pengar. Sjuksköterskorna, de fullständigt blödde ut det här samhället nu och genom att jobba övertid, säger ingen. Men så fort det finns ett företag inblandat, ja, men då är utgångspunkten att bara för att man har en tjänst eller produkt man tar betalt för, ja, men då är man tydligen någon så här krösesork och har gjort mer skada i det här samhället än han tror. Liksom, så här.
Jo, men det är väl det vi förhoppningsvis, som vi pratar om, att det är väl det som förhoppningsvis nu, att vi kanske kan se det nu, att det börjar hända. Men jag tror att det har varit ett motstånd. Mm. Jag är ju i underhållningsbranschen, eller jobbar med, inom mediebranschen, så jag vet ju, jag har ju snackat med många av mina klienter om att kanske göra den här saken, att köra föreläsning eller gå ut och göra, men ingen, alla känner ju direkt, ja fast jag kan inte ta betalt. Därför att jag vill inte vara den som skor mig på det här viruset. Och det förstår jag, och det har jag också då känt att nej, det ska vi nog inte göra. Och precis som ni gjorde då, Per, ni testade också och gjorde det här gratis. Så att det är väl känsligt, eller vad säger du?
Ja, men jag tror lite grann också det handlar om att sättet och formen för det här. För det är ju ingen som reagerar på att Netflix tar betalt eller att Viaplay tar betalt eller någonting annat. Utan, och det kanske är så att i ett första skede så kanske man ska formulera det på något sätt som att det är någon typ av frivillig betalning. Och sådär. Och att man också tänker i termer av mikrobetalningar. Därför att gå på en konsert kostar ju många hundra kronor. Om samma artist sitter hemma och gör det helt gratis. Så det är klart att det finns någon viss benägenhet att kunna betala. Och jag tror att det handlar någonstans om att någon måste våga försöka. Samtidigt är det så att jag har ju, och det har ju varit kanske det bärande i vad jag har pratat väldigt länge om, att värdet av det icke-digitala är extremt högt. Och att det just är så att vi är beredda betala flera tusen för en konsert, men vi är beredda betala 0 kronor för att se den på internet. Och det visar sig väldigt tydligt nu. Men när det inte finns några fysiska konserter så kanske det börjar uppstå någon typ av betalningsvilja.
Jag tänker så här då, vi måste byta ämne. Det är ju så intressant, du är ju författare, Per. Och har skrivit en rad böcker, och du har också... Tycker jag som är serienörd så får man inte missa att du har faktiskt... en av dina böcker är ju som grundmanus, kan man säga, till Den inre cirkeln som gick upp på Viaplay förra året, va?
Yes.
Jag har sett den.
Vad kul.
Jag tycker den är riktigt bra. Sen så nu när jag gjorde lite research så insåg jag att du var ju också exekutiv producent för den serien. Hur var det att gå in i den rollen från chefstrateg inom Moderaterna till exekutiv producent på Viaplay? Det är ju lite skillnad, kan jag tycka.
Ja, nej, men absolut. Ja, men så här, jag tror att jag som person har ganska svårt att säga nej när det uppstår möjligheter och så. Det var så här att när jag skrev min bok, den här första boken, det är ju en trilogi, den heter ju I maktens öga. Så var jag i Båstad en sommar och var med och skulle prata på en sån här sponsorevent på Tennisveckan. Det var också ett filmteam, de har gjort en film som man hade crowdfundat. Och sen så, som man gör ibland, man hamnar i baren på kvällen med en kille som heter Håkan Hammarén som är producent. Och då sa jag till honom så här att jag håller på och skriver lite skönlitteratur. Kan inte du läsa den och bara se utifrån liksom ett filmiskt perspektiv om det är tillräcklig framåtrörelse och sådär. Och så jag skickade till honom efter lite tag och han kom tillbaka och sa så här: det här är potent, sa han så här, det här blir en bra tv-serie. Jag köper filmrätten.
Oj.
Och du vet, jag hade inte bestämt förlag, jag var inte klar, så jag sålde filmrätten redan då. Jag tänkte så här, är det någon dåre som vill köpa filmrätten? Feel free liksom. Jag tänkte, det är pengar som bara ramlar ner från himlen. Ja. Men då började vi ett otroligt spännande jobb tillsammans, där jag också var med och träffade kanaler, internationella distributörer och var med i hela processen. Från egentligen idén att göra en adaption på den här. I casting, i filmarbetare. Jag var med ganska mycket. Och det jag jobbade med under själva produktionen var, dels kan man säga att jag jobbade rätt mycket med målgrupp och marknadsföring och sånt där som jag kan. Men jag jobbade väldigt mycket med autenticitet. För mig var det viktigt, det är ju en politisk thriller, att så som vi beskriver politik och media i själva serien, att det ska vara autentiskt. Så jag jobbade rätt mycket både med manus, men också rätt mycket med skådespelarna i... Exempelvis, vi har ju den klassiska karaktären spindoktorn eller presschefen som spelas av Nana Blondell. Jag jobbar ganska mycket med hur beter sig en sån presschef, hur mycket pratar man i telefon, vad har man för typ av språk med den man är liksom satt att jobba med. Så att jag var med rätt mycket i produktionen, var med rätt mycket också tillsammans med Viaplay och sådär. Det var extremt roligt och spännande och för mig väldigt lärorikt att träffa människor som tänker i bilder och gestaltning. Jag är ju väldigt så här, tänker i ord och logik. Jag är väldigt analytisk och logisk. Så det var fantastiskt kul faktiskt.
Det måste ju varit otroligt roligt och ganska häftigt att få in. Det är många som skulle vilja få en serie på Viaplay. Men hur blir det nu då? Blir det någon ny? Alltså kommer det bli någon tvåa av inre cirkeln?
Ja, alltså nu kan man säga att alla diskussioner om nya produktioner just nu är väl
något försiktiga.
Något försiktiga och sådär. Så att det återstår väl att se. Däremot så vi sa innan, jag och Carl Jung har ju skrivit en gastronomisk feelgood-roman.
Men hur blir det så?
Och där håller vi också på.
I politik den är kan också... man ju förstå hur det rör sig. Men hur hamnar du i en gastronomisk feelgood-roman? Ja, men det låter, nu spelar vi in detta på 1 april. Det låter som 1 april.
Det låter som 1 april. Det är många som har sagt att det är en bra lanseringsdag för den här. Nej, men så här. När jag lämnade politiken, det var nu snart 7 år sedan.
Uh-huh.
Då funderade jag väldigt mycket vad jag skulle göra. Och jag tänkte då att nu ska jag bygga upp ett stort konsultföretag. Och började med medarbetare dag 1 och tog ganska stora uppdrag och sådär. Men så märkte jag så här att jag kunde göra saker utifrån mig själv. Och jag kunde göra saker som var ganska nära min egen lust. Och jag kan man säga, jag har en väldigt stark livsfilosofi att man bara har ett liv. Och att ju mer man kan göra som ligger nära ens lust, att man måste alltid börja med ett ja. Man kan liksom inte trycka undan saker och tro att man ska repetera allt man har gjort hela livet. Så att jag har liksom ibland en styrka, ibland en svaghet att väldigt mycket bejaka och se möjligheter. Och den här gastronomiska feelgood-romanen, den började för några år sedan, det var 2 eller 3 år sedan, när jag och Carl Jung då, som är krögare, vi var på en gemensam kompis Johan Spendrups bröllop. Han kanske har varit gäst här, jag vet inte.
Nej, det har
han
inte.
Han är ju en fantastisk intressant person, en bryggmästare.
Kul,
bra tillställning.
Och då gjorde Carl maten, och jag hade inte bara stött på Carl några gånger tidigare och sådär. Han var ju rekordung, årets kock och sådär. Men så började vi prata på kvällen i baren. Allting händer uppenbarligen i baren.
I ditt liv i alla fall.
I ditt liv. Uh-huh. Och sen då började vi prata om det här svårigheten som krögare och kockar har. Att de är ju superstjärnor. Men de är väldigt mycket bundna till sin egen restaurang för värdskapet. Och hur skulle man kunna nå ut mycket bredare? Kanske som inte handlar om att göra kokböcker, tv-serier om mat eller göra förkläden eller knivar. Och då någonstans föddes idén så att hela den här inre cirkeln vi gjorde på Viaplay, den handlar lite grann om att man får vara med bakom kulisserna i hur den politiska makten utövas. Och jag tror att det finns ett jätteintresse kring restauranger, hotell, nattklubbar, medlemsklubbar. Hur går det till bakom kulisserna? Vad är det som gör att vissa får bord och andra inte får det och så vidare? De här ganska små vardagliga sakerna. Hur ser det ut i ett restaurangkök? Är det liksom så auktoritärt som man tror att det är och så vidare.
Mm.
Så då föddes idén så här, men man kanske skriva en berättelse om så att säga, livet på en restaurang eller vad det kan vara. Och sen så pratade vi fram och tillbaka om detta under en ganska lång tid. Och min tanke var väl att jag själv skulle skriva. Men så sa vi någon gång så här, men vi testar, sa vi. Och sen företog vi oss några väldigt trevliga researchresor. Vi var i Piemonte och Toscana och sådär. Träffade producenter och vinhus.
Det finns en anledning att det här inte utspelar sig på Island.
Precis.
Och handlar om vatten.
På Island
vatten.
Dricker man svarta döden. Okay. Men det tror jag inte. Och det som hände då var att då började vi jobba fram med en sån här första storyline. Det är så man gör. Liksom, vad man för persongalleri och sådär. Och då var tanken att det skulle bli spänning. För det var ju den världen jag kom. Jag såg en stenhård spänningsroman som byggde på att det finns en stamgäst och en tjej som jobbar i baren. Hon är ihop med hennes kille spelmissbrukare. Och sen kommer hon åt insiderinformation och sådär. Det var en ganska så här, stark dramaturgisk berättelse.
Mm.
Men så fort vi började skriva om mat och dryck så gick tempot ner. Och vi tog, och den liksom transformerade sig själv från spänning till feel good.
Mm.
Så nu, och det, så kan man säga att vägen är, och att så nu är det en berättelse om ett syskonpar som växer upp på en italiensk vingård. Han blir framgångsrik krögare i New York, och via lite olika turer så får hon möjlighet att öppna en restaurang i Stockholm. Och vi får följa hela den här öppningen, Stella Morelli som hon heter, om hon verkligen liksom orkar, vågar lyssna på sig själv och driva det hon själv verkligen vill göra. Och rätt mycket också är en kamp, kan man säga, mellan deras syn på hur viktiga råvarorna är, mathantverket, mot den här klickvärlden vi finns. Att rätter ska vara liksom Instagramvänliga och man ska ha inne folket. Så finns det också en ganska stark konflikt mellan viljan att göra vad hon tycker är kvalitet mot den som då finansierar det hela, som tycker att det är mycket viktigt att det är rätt personer på plats, att allt ska vara Instagramvänligt och så vidare. Mm. Så det är också lite grann en samtidsberättelse.
Spännande. Och den här släpps precis i dagarna nu.
Ja, precis. Och det jag skulle bara höra så här, är det själv, låter det lite så här, jag menar Carl Jung driver ju den här Laventura, jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Men en otroligt framgångsrik krog just i Stockholm. Het krog får man ju säga. Mm. Det är klart att han måste ha massor med erfarenheter där. Och liksom, ja. Hur kommer det sig? Är det så? Är det själv upplevt mycket som han har lärt sig? Är det lite dröm att det är du som är New York-snubben? Eller vad?
Ja, men så här. Jag tror att först då så kan man säga att det vi skriver väldigt mycket, det är drömmen om Italien. Den dröm många människor har om Italien, den dröm många människor bär på att en gång starta sin egen restaurang. Och vi skriver också, hela boken är skriven ur en kvinnas perspektiv. Så jag skulle säga att hela dramaturgin är inte självupplevd. Däremot så är det klart att vi har ju varit ner och träffat tillverkare av liksom parmesan, chark, vi har varit på hasselnötsodlingar, vi har på massa vinhus. Och det är klart att där har vi fångat upp personligheter som sen ligger till grund för de personligheterna som vi beskriver. Och vi har valt också egentligen att öppna vad man kan kalla för New York-italienare, som ju är någon typ av... Det vi skriver om vissa delar väldigt mycket. Råvarorna spelar en väldigt, väldigt stark betydelse. Det som är speciellt, det här är ju en roman, men det som är väldigt annorlunda med den, det är att vi försöker verkligen beskriva smaker, dofter, texturer på ett sätt som är väldigt, väldigt ovanligt. Och jag vet, jag har själv skrivit en del om kaffe. Och vi var 2 dagar på en kaffeproduktion på Lavazza i Turin. Och innan dess så har jag alltid levt i tanken att kaffe doftar kaffe, kaffe smakar kaffe. Men jag kan säga att efter att verkligen liksom har fördjupat mig i de olika bönorna, rosteriprocessen, så inser man att kaffe innehåller, jag tror, upp mot 1000 aromer. Och det är så spännande, tycker jag, som kommer från en helt annan värld, att träffa människor som har en sån extrem förmåga och känsla att känna smaker. Det var vid ett tillfälle så var vi på ett vinhus och så skulle vi smaka några olika årgångar och någonting. Och då var det en person som var med som kunde känna, alltså, i glaset vad hade man druckit förra gången. Alltså nu drack vi, säg, en Barbera från 16, säger vi. Sen har du då, och innan det så är det klart att då har ju glaset diskats. Men den här personen kunde känna vad det hade druckits innan. Att det var så små...
Alltså, det låter som en Uri Geller grej.
Ja, men det är helt fascinerande. Sen kan man ju kanske konstatera att det var kanske dåligt diskat och sådär. men ja, det är väldigt intressant det här. Och det är också så att jag har ju alltid varit väldigt intresserad av mat och dryck. Men jag är kanske ännu mer intresserad av det här att skapa upplevelser kring maten. Och jag har också alltid varit... Och det har kanske hängt med mig hur jag har jobbat och tänkt och sådär. Men jag lever ju i tron att det som ökar i betydelse nu, det hotar sig själv corona, men det är ju liksom upplevelser. Och vi är beredda att betala väldigt mycket för upplevelser, väldigt mycket på det som inte kan digitaliseras, det som är unikt. Och jag har faktiskt stört mig lite också på hela liksom mediebilden under väldigt många år, där man egentligen beskrivit allting nytt har alltid varit teknologiskt. Det har varit den nya appen och sådär. Men alltså jag tycker att tittar vi på det som sker i stadsrummet med nya restauranger och att skapa upplevelser, så skulle jag säga att det är absolut i fronten av utvecklingen. Och det har alltid fascinerat mig, och det har varit extremt roligt att under kanske 2 års tid nu bara dyka ner i det, sitta och prata, träffa producenter, skriva. Och det har varit väldigt roligt sådär. Carl har ju bidragit väldigt mycket och skrivit om dofter, smaker, textur, ursprung och sådär. Att läsa och ta del av det. Och sen så Och sen är väl människan så att man upplever själv, om man dricker ett vin och någon säger att det smakar laggårdsdörr. Ingen vet hur en laggårdsdörr smakar, men då känner man ju det. Mm. Så det, människan är ju intressant. Men för mig har det varit en väldigt intressant personlig utveckling.
Ja, det förstår jag. Och det måste ju vara otroligt. Jag menar, Carl är ju fantastisk. Jag hade inte känt till honom innan Kockarnas kamp. Mm. Men det är ett av de tv-program jag följer. Både jag och Charlie är ju extremt matintresserade. Och har mycket matupplevelser ihop genom åren. Mm. Men jag har varit ju så otroligt fascinerad. Jag måste säga att han säkert måste ha slagit igenom för gemene man. Han var säkert ju, jag menar, efter årets kock så var ju det naturligtvis superstort. Men han visade sig ju vara extremt kompetent, kunnig och en jädrigt härlig person, fick man ju veta genom det programmet. Så det måste ju också vara, och det jag menar just det här med självupplevda, han måste ju ha en jädra massa upplevelser som är omöjligt att liksom researcha in på kort tid. Jag menar, det måste ju vara en perfekt kombo, tänker jag.
Ja, men absolut, både upplevelser och kontakter och relationer, så är det klart. Men sen är det också så att vi har ju känt varandra ganska kort tid, och det är ganska ovanligt att man i vuxen ålder träffar så här, människor som blir väldigt nära vänner sent i livet. Så det var också så att det klickade ju väldigt, väldigt tydligt mellan oss. Mm. Och jag tror att vi var väldigt fascinerade av varandras världar. Alltså, han är också väldigt så här, intresserad och nyfiken och på ekonomi, politik och den typen av frågor. Så att det, från början så var det väldigt, också väldigt ömsesidigt. Mm, men jag tyckte att det var så intressant när han, för det är egentligen han som la upp den här frågeställningen. Alltså hur, så här, vi kockar är på ett sätt superstjärnor, men hur kan vi göra någonting större av det? Mm. Och varje gång upplever jag, som man försöker göra stora kedjor och så här Jamie Oliver, så blir det liksom avkönat. Då blir det inte längre en person, utan det blir liksom ett koncept. Och jag gillar alltid, jag gör ju en del rådgivning och sådär. Jag gillar alltid när det är extremt svårt, när man inte ser någon given lösning. Och det här är komplext. Alltså hur förstorar man någonting som med nödvändighet egentligen kräver ett fysiskt möte. Mm. Det är ju väldigt intressant. Och det här är ju ett försök att göra.
Det var spännande. Och man känner att man blir sugen på att åka till Italien.
Man blir hungrig.
Och känner att kanske inte så lämpligt just nu att åka till Italien. Eller
nej,
man känner att man är
man
sugen
fantasin,
på att öppna en krog. Men tänker så här, öppna restaurang just nu kanske inte så lämpligt. Då finns det en bok man kan plocka upp här. Precis. Och få göra
exakt,
båda två.
Exakt.
Utan att behöva gå hem.
Alla barn, jag tänkte, var så roligt. Vi har ju låtit några läsa och sådär. En tjej som läste det här, hon var ganska upprörd efteråt, för hon har gått upp 2,8 kilo. så att vi får väl så här skicka lite varning här också.
Just det.
Men det är väl perfekt nu när man är hemma och i isolering att pröva sig fram.
Spännande. Har du redan sålt filmrättigheterna?
Vi pågår sådana processer.
Det pågår
och vad
processer.
Roligt.
Precis. Men det är väldigt filmiskt såklart. Mm. Alltså ett syskonpar. Sen är utmaningen kanske, just om man tänker just idag, att den bör ju då spelas in både i Stockholm och Italien och kanske i USA och sådär. Men det är väldigt spännande. Så att det är klart att vi ser det framför oss.
Vad man hade velat ha sen, det är att vi har visningar av den där vi har vinerna och sådana saker framför sig. Så när de på film dricker och smakar kan man vara med själv parallellt. Mm. Eller när man läser boken, att man kan köpa boken i ett vinpaket, så kan man på riktigt
Så dels har vi 5 stycken eller 6 stycken recept med, som är skrivna i boken, finns med i boken.
Ja, så man kan liksom laga och läsa.
Och sen så kommer vi också, när vi lanserar, så har vi inte ett traditionellt releasepart, utan vi äter middag och så får man vara med digitalt.
Mm.
Och vi kommer innan den här releasen också skicka ut förslag till vinval och mat. Så att då får man äta med oss. Det blir intressant att se.
Härligt.
Ja, och då kan man, och vill man få information om det, då kan man till exempel titta på din Twitter då, antar jag.
Ja, det kan man göra. Man kan titta på vilken av mina sociala kanaler som helst. Twitter går utmärkt. Mm.
Och då ska man bara lära sig att stava till ditt namn. Men jag tänker, det borde man väl kunna om man tänker SCH och sen 2N på slutet.
Typ. Ja. Så, då är man hemma. Men man kan också säga att i det här fallet så är det bra att kunna stava det. Fördelen annars är ju att det är ogooglingsbart.
Ja, just det.
Så väldigt mycket av misstag man har hittar ingen, för att det är felstavningar. Det är väldigt bra.
Ja, just det. Men gör man misstag så blir det ganska tydligt ändå. Då blir man lätt.
Jag vet, tyvärr.
Ja, men vad häftigt. Och vad heter boken nu då? Så vi kan...
Familjen Morelli.
Och Morelli. Den kommer alltså nu, just det. Och den kommer finnas att ladda ner. Naturligtvis, om man nu inte vill gå till bokhandeln.
Absolut, den finns som ljudbok inläst av Julia Duvenius. Finns i bokhandeln, finns jag på alla nätbokhandlare. Så den finns överallt där böcker finns.
Ja, och det är ju faktiskt idag när det här avsnittet släpps, den 7:e, som boken släpps. Det kan inte bli mer på pricken aktuellt än att vi är här just idag.
Man kan tycka vad man vill, men en sak är väldigt gemensamt, och det är att samtliga har blivit väldigt hungriga efter de har läst boken.
Mm. Och då känner jag att det är tur för mig att jag bor på landet och tar 15 000 steg om dagen då, helt enkelt.
Precis, du får nog gå upp mot 16 000 efter det här.
Ja, det låter bra. Men du, vilken ära det var att ha dig i vår podd, Per.
Mycket trevligt. Tack så mycket.
Mycket kul.
Härligt. Stort tack. Hälsa Carl också.
Det ska jag göra.
Ha det gott alla där ute. Ta hand om er och bereda om er.